Du lyssnar på Femte Moseboken av Kristina Larsson, uppläst av mig, Kjell Coach Bengtsson. Prolog.
Vakna, Erik, vakna! Din far vill träffa dig.
Ovarsamma händer ruskade hårt hans smala axlar och han satte sig yrvaket upp och gnuggade frenetiskt ansiktet med båda händerna. I vanliga fall var det alltid hans mor som väckte honom. Vad gjorde fars tjänare här? Mitt i natten, i hans sovrum. Mens blev han klarvaken.
Skynda dig, Erik. Du vet hur arg din far blir om du drar benen efter dig.
Vad är det, Josef? Varför vill far träffa mig?
Fråga inte. Följ bara med.
Men,
försökte Erik. Josef, som hade börjat gå mot dörren, vände sig om och hyssade med pekfingret framför munnen. Blicken han gav honom var sorgsen. Erik följde efter honom och de gick hastigt genom huset och ut genom ytterdörren. Ut i det becksvarta mörkret där syrsornas ihärdiga spelande nästan var öronbedövande. Erik frös i den svala nattluften och drog pyjamasjackan tätare runt överkroppen.
Var ska vi, Josef?
Josef svarar inte.
Josef, var ska vi?
Upprepade han ängsligt. Men Josef svarade inte. Och Erik frågade inte mer utan halvsprang bakom Josef tills de kom fram till den lilla träkyrkan med tak av palmblad där hans far var församlingspräst. Josef höll upp den stora trädörren åt honom men gjorde ingen åtbörd till att själv följa med. Erik tittade frågande upp på honom.
Nu får du klara dig själv, Erik. Din far väntar på dig i sakristian.
Erik gick sakta in i det stora svala kyrkorummet och fortsatte sedan med bankande hjärta mot det fladdrande ljuset som kom från den halvöppna dörren längst fram i kyrkan. Dörren som ledde in till rummet som kallades för sakristian. Inne i sakristian stod fadern klädd i sin prästskrud med ryggen vänd mot honom.
Far,
sa han prövande.
Far kallade på mig.
Min son,
sa hans far med sträng röst, fortfarande med ryggen vänd mot honom.
Du har syndat, och jag som är Herrens tjänare måste straffa dig, även om det bär mig emot.
Skräcken grep tag i Erik och av ren rädsla föll han ner på knä och knäppte händerna. Tankarna virvlade runt i huvudet på honom. Han kunde inte komma på vad det kunde vara som förargat fadern.
Far,
började han försiktigt.
Tyst, son. Jag såg dig med flickorna idag. Jag såg hur ni målade läpparna och klädde er som kvinnor. Men jag ska lära dig att aldrig mer klä dig som kvinna. Ty det är en styggelse inför Herren din Gud. Ta av dig din pyjamas. Ta på dig kläderna som ligger på stolen. Och skynda dig, annars får du smaka på käppen.
Erik förstod inte vad fadern menade. Han förstod inte varför han var så arg. Men han var rädd för käppen. Allt för många gånger hade han blivit blåslagen med den när hans far hade varit tvungen att straffa honom. Han vrängde fort pyjamasjackan över huvudet och drog ner byxorna till fotknölarna samtidigt som han trampade av sig dem. Han gick fram till stolen och lyfte upp en röd glans i nästan genomskinlig klänning. Han hade aldrig sett något så fint tyg. Försiktigt trädde han den över huvudet och kände det silkiga lena tyget mot sin magra barnakropp. Nu vände sig hans far mot honom. Och i hans blick fanns något som Erik aldrig hade sett förut.
Här,
sa fadern och räckte fram ett knallrött läppstift mot honom.
Sätt på dig det här också.
Erik förstod ingenting, men han var rädd. Och han vågade inte fråga mer. När han smetat på sig av det röda läppstiftet nickade fadern leende åt honom och Erik slappnade av för en sekund.
Ställ dig mot bordet med ryggen mot mig.
Erik gjorde som han blev tillsagd, allt för att slippa käppen.
Böj dig framåt.
Erik böjde sig framåt så mycket han kunde, ända tills kinden vilade mot det hårda träbordet. Han hörde hur fadern ordnade med sina kläder, och sedan rycktes klänningen han hade på sig upp över ryggen och han stod med baken bar. Erik blundade hårt.
Inte käppen, inte käppen, skrek det inom honom.
Då kände han något varmt och hårt mot skinkorna. Erik pressade ihop läpparna och blundade för att hålla tårarna borta.
Snälla far, inte käppen, snälla far, inte...
Det här är inte käppen, son, flämtade fadern med grötig röst. Det här är något annat som ska lära dig att aldrig mer klä dig i kvinnokläder.
Sedan kände Erik hur det hårda, varma trycktes in mellan hans skinkor och en obeskrivlig skärande smärta spred sig i underlivet. Polishuset Ernst von Tells plats, Göteborg. Måndagen den 17 april klockan 08.53. Kriminalkommissarie Ingrid Bergman stod i sitt tjänsterum på fjärde våningen i polishuset vid Ernst von Tells plats i Göteborg och tittade ut genom fönstret. Det var måndag morgon och det duggregnade. Hela Göteborg var inbäddat i ett grått is. Från sitt rum hade hon utsikt över Skånegatan och Nya Ullevi. Bilarna rörde sig sakta i morgontrafiken och de få människor som promenerade gjorde det med nedböjda huvuden och händerna djupt nedkörda i fickorna. Hennes tankar gick motvilligt till brottsutredningen som låg och väntade på uppmärksamhet i en perm på skrivbordet bakom henne. Vid femtiden i morse hade två män hittats nedslagna och svårt misshandlade på Andra Långgatan. Nu befann hon sig i ett medvetslöst tillstånd på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning. Hon suckade högt för sig själv. I förra veckan hade de avslutat tre tunga utredningar som hon varit ansvarig för. Och när hon gick hem i fredags var det första gången på länge som hon hade lämnat polishuset med en hel ledig helg framför sig, utan att ha en brottsutredning malande i bakhuvudet. I morse hade hon bara hunnit innanför polishusets dörrar innan hon informerats om utredningen som hon skulle få ta över. Hon kände hur irritationen steg när hon tänkte på hur oproffsigt den hade skötts innan den dumpades i hennes knä. Jobbet som kriminalkommissarie var oerhört påfrestande. Det var alltid hon som skulle vara den smartaste. Alltid ha den rätta fingertoppskänslan. Alltid kunna försvara inriktningen på utredningen för rotelchefen. Alltid vara en bra och förstående chef. Alltid hålla garden uppe och vara rapp i käften när det behövdes. Chefen var bra och kollegorna var också bra. Men som kvinnlig kriminalkommissarie fanns det alltid karriärsbesatta, manliga kollegor som bara väntade på att hon skulle göra ett misstag. Det fanns dock flera i den övre hierarkin som stöttade henne. Förutom att hon var en meriterad kommissarie var ju även politiskt korrekt att ha en viss procent kvinnliga chefer för länspolismästaren och rikspolisstyrelsen. Hon avbröt sig i sina tankar av högljudda röster som kom från korridoren utanför hennes rum och hon vände blicken mot dörröppningen samtidigt som polishusets stora charmör Thomas Alfredsson steg in i rummet, följd av Karin Falk, Viking Johansson och Nina Hamilton. Detta var Ingrids egen kärntrupp av kriminalinspektörer. God morgon, gott folk, sa hon när alla hade satt sig. Ska vi hämta kaffe innan jag drar vad jag har här? Hon pekade på bunten med mappar som låg framför henne på konferensbordet. Det nickades unisont, sen började de flina när de insåg det komiska i situationen. Automatkaffet i huset var allmänt känt som tveksamt drickbart, men alla drack det lika väl i brist på bättre alternativ. När Karin Falk var tillbaka med fem kaffemuggar och hade satt sig igen, rätade Ingrid upp sig i stolen och drog ner läsglasögonen som hon haft sittande som ett diadem uppe på huvudet. I natt vid femtiden blev två män nedslagna i masthugget med någon slags slagträ. Männen befinner sig nu på Sahlgrenskas intensiv. Vad jag vet är de fortfarande medvetslösa. Jag tror att vi redan nu kan anta att det är samma gärningsman eller gärningsmän inblandade. Någon som sa sig vilja vara anonym ringde klockan 04.52. Vederbörande sa att det låg en man på Andra Långgatan som såg ut att vara blodig på huvudet och la sen på. Samma person ringde sen igen klockan 05.37 och undrade varför man aldrig skickade någon ambulans. Mannen låg ju fortfarande kvar. En radiobil och en ambulans tog larmet vid femtiden och plockade upp en medvetslös man på Andra Långgatan. Det visade sig efter andra anonyma påringningen att det låg ytterligare en man 150 meter längre ner på gatan. Det var alltså två män som hade blivit nedslagna. Kollade inte kollegorna adressen med LKC när de åkte ut första gången? Eller vad hände? Undrade Karin Falk.